Rubriken för söndagens texter är självprövning. Och vi har just hört predikotexten läsas från altaret, berättelsen om farisén och publikanen i templet. Och vi vet ju också att Jesus säger att tullindrivaren, publikanen, han gick hem rättfärdig mer än farisén. Vi kan ju då fråga, hade han prövat sig själv? Var det följden av en långvarig, grundlig och intensiv självprövning som gjorde att Jesus sa detta om tullindrivaren? Nej, det var det sannolikt inte. Jag har som själavårdare fått se många tillfällen då människor överraskande fått se sin synd. Och då brukade det se ut som när man såg på denne tullindrivare. Han hade ju varit en landsförrädare, åtminstone i judarnas ögon. Hade han varit norrman så hade man kallat honom Quisling. Han gick ju ockupationsmaktens ärenden. Och han tjänade bra med pengar på det. Så att han var ju hjärtligt illa omtyckt. Och han var säkert medveten på ett sätt om att han skadade sitt eget folks intresse. Men vad gör man inte för pengar? Och du vet, när man gör någonting som man innerst inne vet är fel, så brukar man alltid hitta på någon bra ursäkt. Och jag kan tillhandahålla en som kunde passat i hans situation. Att om inte jag gör det här, så gör säkert någon annan det här. Så jag kan lika gärna göra det här och ta inkomsten. Och du vet, med den där sortens undanflykter så brukar man ju ofta skymma undan sin synd för sig själv. Alla andra ser den ju ändå. Men själv kan man i det längsta undvika att se den. Men nu står han där i templet. Nu kan han inte längre ursäkta sig själv. Nu kan han inte längre prata bort det som varit fel i hans liv. Och kanske som en flodvåg, om vi tänkte oss att vi sprängde dammbyggnaden här nere vid kraftverket, så skulle en väldig flodvåg svepa fram genom dalen nedanför. Någonting i den stilen är det som tullindrivaren upplever. Det var inte resultatet av en långvarig självprövning, utan det var resultatet av att Gud på något sätt hade stuckit hål på bubblan när tiden var inne. Och därför så måste vi ju säga så här, att när vi läser denna text så finner vi till vår förvåning att den enda som idkar självprövning, det är farisén. Han står där och prövar sig själv. Att han sen ger sig själv godkänt, det är ju också en intressant sak. Men det är faktiskt han som håller på och granskar sig själv och tittar på sina motiv och vänder och vrider på sitt handlande och sin personlighet. Detta ska lära oss en viktig sak, nämligen att självprövningens konst är svår. Och att vi ska lära oss att pröva vårt liv på rätt sätt. Ty man kan göra det på fel sätt och man kan göra det på rätt sätt. Vi ska göra en liten utflykt i Bibeln, bara för att se att skriften faktiskt uppmanar oss till självprövning. Det är ju inte så alldeles självklart nu när jag har sagt att tullindrivaren, som ju fick godkänt, han hade inte prövat sig själv. Så nu måste vi titta efter att självprövning är ett bibliskt begrepp. Jag läser i andra Korintierbrevets 13 kapitel, verserna 5 och 6. Där skriver Paulus så här: undersök själva om ni har tro. pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Pröva er själva. Ja, det är viktigt. Men vi behöver inte granska kyrkohistorien och väckelsehistorien särskilt länge, för vi hittar exempel på en självprövning som inte bedrevs efter Guds mönster. Jag vet inte hur ni har det i Finland, men jag ska ta ett exempel ifrån Sverige. I mitten på 1800-talet gick den schartauanska väckelsen genom Sydsverige och Västsverige som en skogsbrand. Folk kunde gå miltals en söndag, också i smällkalla vintern, för att höra en, som det hette, rätt lärare. Det var en väckelse med djupt allvar och med djup självprövning. Och ett väldigt viktigt bibelord i det sammanhanget var Paulus ord i det första Korintierbrevets 11:e kapitel, där han undervisar om nattvarden. 28:e versen. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. I denna väckelsetradition blev det nu så att man blev så ängslig för att gå till nattvarden och för att fira nattvard på ett ovärdigt sätt. Man prövade sig själv och prövade sig själv och prövade sig själv. Och det slutade med att ingen gick till nattvard. Jag minns en nattvardsgudstjänst så sent som i mitten på 1960-talet. Och det är ju alltså 100 år efter den schartauanska väckelsens kulmen, så att säga, i dessa bygder. Det var i en stor kyrka i norra Bohuslän, och kyrkan var fullsatt. Det var mycket mer folk i kyrkan än vad det är här och nu. Det var nattvardsfirande. Vi var ett enda duklag framme, och jag tror inte ens vi trängdes vid altaringen. Och det betydde ju alltså inte att nattvarden inte var något viktigt för de som var i kyrkan. Utan tvärtom, de hade prövat sig själv så till den grad att de inte vågade gå fram. Och det kan säga något viktigt för oss, något som vi behöver ta vara på. Nämligen att självprövningen kan urarta på ett sådant sätt att man upphör att se Guds nåd. Det är ju inte de friska som behöver medicin, utan de sjuka. Och det är ju medicinen som serveras vid nattvardsbordet. Vad var det Paulus skrev om den gången? Jo, i Korint firade man nattvard på det sättet att alla hade med sig mat och dryck. Men i Korint delade inte de rika med sig till de fattiga, utan de rika satt och frossade medan de fattiga tittade på. Och Paulus säger, om ni kallar detta för en kärleksmåltid så är ni inte kloka. Ni måste pröva er själva. Det är inte underligt att folk dör i förtid i en församling som gör så här. Och det kan man ju hålla med honom om. Någon ordning får det ju vara. Men det betyder ju inte att man ska bli så rädd för att gå till nattvarden att man aldrig kan gå dit. Därför att det vi måste utgå ifrån när vi talar om självprövning, det är ju att man kan alltid hitta fel på sig själv. Precis som man alltid kan hitta fel på sin barndom. Om man bara letar tillräckligt länge och tillräckligt grundligt, om inte annat använder förstoringsglaset, så går det alltid att hitta fel. Jag menar, allvarligt blir det ju om du prövar dig själv och inte hittar några fel, utan tycker att jag är nog en ganska bra kille som jag är. Då får vi dra i snöret. Då har det hänt något som inte borde ha hänt. Men att du ser på dig själv och ser dina skavanker, ser din skröplighet, ser ditt halvhjärtade sinnelag. Jag höll på att säga att det är inget konstigt med det. Men frågan blir ju ändå nu, vad är självprövning? Hur ska vi pröva oss själva för att inte nåden ska, så att säga, gå förlorad? Hur ska vi pröva oss själva så att nåden istället växer, blir större, blir tydligare, och vi därmed i all vår bristfullhet både ödmjukare och på samma gång frimodigare? Till det tror jag är Guds vilja. Ödmjukhet och frimodighet hör ihop. Vi kan säga så här, att vi människor, vi är ju lite olika skapta och lite olika funtade. Somliga av oss är handlingsmänniskor. Har du träffat en handlingsmänniska någon gång? Det är de där som man behöver bara liksom antyda något som borde göras, så är de redan iväg. Man hinner inte ens riktigt prata färdigt, så har de satt igång. Men stopp, skriker du. Vänta lite grann, jag har lite mer att säga. Det behövs inte, säger han, och borta är han och har redan börjat. Det är handlingsmänniskor. De gör först och tänker sen. För de säger så här, att som regel blir det bra i första försöket, och då behöver man inte tänka alls. Och skulle det kärva, så kan jag tänka sen. Det är lika bra att gå igång. Det är inget att sitta och grubbla över, säger de. De får ju mycket gjort. Och det är en härlig Guds gåva, både till församlingen och till mänskligheten. Vi andra som inte är riktigt funtade på det sättet, vi höjer prövningens fana. Och så säger vi, det gäller att tänka först och handla sen. Och många av oss, vi tänker så länge, så att innan vi har kommit till skott med att göra något, så har tillfället gått förbi. Många av oss som är så angelägna om att göra rätt och att inte göra fel, vi blir till sist så grubblande så vi går vilse i våra egna tankelabyrinter. Vi ägnar oss åt så mycket självprövning innan vi kommer igång med det som ska göras, att självprövningen blir aldrig färdig. Och då blir man sittande och så säger man, jag har i alla fall inte gjort något som var fel. Nej, det har du inte gjort, men du inte har gjort något som var rätt heller. Och det här är ju ett dilemma för varje predikant. Därför vi antar att jag nu på självprövningens söndag skulle hålla en riktigt dundrande predikan om vikten av självprövning. Vad skulle hända med er som lyssnar? Jo, handlingsmänniskorna, de skulle sitta där och tycka att ja, det är bra det där. Men. Så att de skulle inte bli mera självprövande än de var förut. Och det brukar alltid ordna sig, säger de. Det löser sig. Det löser sig. Men de som redan förut är så självprövande så att de står på gränsen till stillastående, de tittar ännu intensivare på sig själva och tänker, ja, man måste pröva sig själv. Ja, det är då verkligen ett sant evangelium det här. Och så går de hem med bromsarna på. Alltså, budskapet riskerar att nå fram bara till dem som redan prövar sig för mycket, och att gå förbi dem som skulle behöva höra det. Det är ofta så. Vad är självprövning? Detta som alltså Bibeln uppmanar oss till. Hur ska den gå till? För att vi inte ska hamna i en massa grubblerier och religiösa depressioner och en massa ängslan över att jag måtte väl göra rätt nu, jag måtte väl göra rätt. Istället för att vi skulle få barnaskapets glädje och trygghet mitt i självprövningen. Jag skulle vilja säga så här, att om inte den helige ande hjälper dig med den självprövningen, så går det galet. För att även om vi talar om självprövning, så är det ändå någonting som måste växa fram i samarbete mellan den heliga ande och dig. Kung David begrep det här, och han har gett oss alla tiders bästa bruksanvisning i självprövningens konst. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Hur prövar man sig själv? Svar: genom att be Gud att han utransakar ens hjärta och tankar, och att han signalerar om vi är på fel väg. Det är viktigt. Det här är en uppgift som du måste bedja om. Jag tror vi kan säga i största allmänhet att Gud levererar inte den prövningen i ditt hjärta och i ditt liv om du inte har bett om den. Men om du ber om den och av ditt hjärta önskar dig den prövningen över ditt liv, så tror jag att du sedan kan gå in i barnaskapets enkelhet och barnaskapets glädje. Det är bättre att du lyssnar till Guds varningssignaler än att du håller på och ständigt analyserar dig själv, gräver i dig själv, rotar i dig själv. Ty om du gör det, kommer det antingen att gå för dig som det gick för farisén. Han som står där och säger: jag är så präktig. Eller också hamnar du i en religiös depression, där du säger: jag är så dålig, och blir fullständigt förlamad av det. Ja, vi ska på något sätt i kraft av nåden kunna säga: jag, fattig, syndig människa, och ändå inte bli deprimerad av det. Och ändå inte bli handlingsförlamade. Väldigt ofta har det varit så i stora väckelser att man har predikat helgelse så mycket och så grundligt att när väckelsens vind har blåst färdigt, när så att säga elden har falnat, så blir det bara självprövningen kvar. Ofta är det resten efter en stor väckelse. Och man kan märka när man kommer till bygder där stora väckelser har gått fram, men är ett passerat stadium, att det finns så mycket självprövning att människor liksom nästan vågar inte leva ibland. Därför behöver vi predika självprövningens konst på ett sådant sätt att inte friheten går förlorad. Att vi inte på nytt lägger ett träldomsok på varandra. utan att barnaskapet och glädjen får finnas kvar. Paulus beskriver ju i Romarbrevets 7:e kapitel hur det gick med honom när han levde i den stora självprövningen, då han skulle göra det själv. Och han skulle följa lagen. Men han fann att det goda som han ville, det gjorde han inte. Men det onda som han inte ville, det gjorde han. Och till sist ropar han i förtvivlan: vem ska lösa mig från denna dödens kropp? Jo, Jesus Kristus, vår Herre. Och sen kan han jublande säga: vi har inte fått en träldomens, en slaveriets ande, så att vi åter skulle känna fruktan, utan vi har fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader. Är det mindre självprövning nu? Nej, det är det inte. Men Paulus gör den inte längre själv. Det är en alltför svår uppgift. Och du kan ju tänka dig så här, att du lever i en värld utan speglar, och så får du för dig att du har en fläck på ryggen. Inte på kostymen, utan på ryggen, på skinnet. Och du ska ta reda på hur stor den där fläcken är. Och du försnyker snor runt för att titta på den där fläcken. Och ju mer du snurrar runt i hopp om att göra det så snabbt att du ska hinna se en skymt av den där fläcken, desto snurrigare blir du i huvudet. Det går inte. Och det, ju förr du ger upp, desto bättre är det. Men vem som helst i din omgivning kan titta efter. Och det är ju det som är hemligheten. Gud kan se om du har en fläck på ryggen, men det kan inte du. Han kan se om du har en fläck i själen, det är inte alltid du kan. Och hemligheten med tullindrivaren i templet, det är ju som sagt inte att han har hållit på och tittat på sig själv, utan han har ju det längsta försökt att inte göra det. Men så kommer Gud och prövar hans liv. Och då händer någonting. Då händer något annat än det som händer när vi river och rotar i oss själva. Han gick hem rättfärdig snarare än den andra. Jag ska sluta min predikan med ett citat av Paulus i 1 Korintierbrevets 4:e kapitel, där han talar om sin situation som apostel. Ty som apostel är han ju en offentlig person, som det heter numera, eller en kändis. Och alla har synpunkter på honom och hans sätt att sköta sin tjänst. Somliga håller sig till Apollos och andra håller sig till Petrus. Men Paulus, han har också sin fanklubb. Han betackar sig för det, men han kan inte undvika det. Och hur bedömer då han själv sitt liv? Jo, han skriver så här, 1 Korintierbrevet 4. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. I gamla bibelöversättningen stod det inte mitt samvete är rent, utan där stod det: väl vet jag intet med mig. Jag känner för ögonblicket inte till något som jag omedelbart bör bekänna. Men det betyder inte att jag är syndfri. Det betyder inte att jag är perfekt, säger Paulus. Det är bara det, jag inväntar en Herrens dom. Därför att när Herren talar med dig om din synd, då kan det göra väldigt ont. Och man kan brista i gråt, precis som tullindrivaren i templet. Men minuten efter är man löst från synden. Men när vi själva håller på och vrider och vänder på vår synd, då leder inte det till någon frigörelse, utan det leder till kroniskt dåligt samvete och inget annat. Och det kan man se mycket i bygder där stora väckelser gått fram. Att det kan finnas så mycket självprövning att alla dignar under det dåliga samvetet trots att Gud har förklarat dem för rättfärdiga. Och det måste ju vara något absurt någonstans. Vi ska inte gå med kroniskt dåligt samvete om Gud har förklarat oss för rättfärdiga. Det kan inte vara rätt. Det kan inte vara meningen. Vi får invänta Guds tilltal över våra synder. Vi får invänta Guds frigörelse. Och vi ska inte bedriva självprövning på ett sådant sätt att nåden undanskyms och friheten tas ifrån oss. Utan vi får här mer än någon annan gång verkligen anropa barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Låt oss be. Fader i himmelen, vi tackar dig för enkelheten i det kristna livet. Och vi ber att vi på många olika sätt ska få upp ögonen för hur du har tänkt livet för att det ska kunna levas. Herre, så att vi ska kunna växa både i den tacksamhet och den glädje som tar sig uttryck i mångahanda goda gärningar. Herre, du utransakar oss och känner oss. Och därför så ber vi dig att du ska göra det. Och att du ska lösa oss ifrån allt för mycket självbespegling. Från allt för mycket grubbleri. Från allt för mycket dåligt samvete. Från allt för mycket ängslan för att göra fel. Herre, vi lyfter på ett särskilt sätt upp handlingsmänniskorna ibland oss. Och ber att du på ett särskilt sätt kanske åt dem ger inte bara kraftens och kärlekens utan också självbesinningens ande. Herre, tack för de gåvor som handlingsmänniskorna har. Låt oss alla inspireras av dem. Men jag ber dig att handlingsmänniskorna ska kunna lära sig något av de förtänksamma. Och de förtänksamma något av handlingsmänniskorna. Och att vi alla får mötas i ett ljuvligt barnaskap inför ditt ansikte. Så att det inte blir som det brukar bli, Herre. Där handlingsmänniskorna tittar på de förtänksamma och säger att de här de får aldrig ända nu vagnen, de kan vi inte vara tillsammans med. Vi måste bygga ett nytt samfund. Herre, låt istället oss förenas i barnaskapets frihet och glädje. Låt oss, Herre, få lära oss självprövningens enkla men dyrbara konst. Amen.